Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. SVTs undersökning visade ju tydligt att historiskt har det ju inte lönat sig att binda räntan. Men om man väl kommer fram till att man ska göra det så tror jag att många gör samma misstag som vi, att man binder på en alldeles för kort period.
Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Idag är dags avsnitt 290 och det är reklam för Hypoteket, så att vi intervjuar Dag Wardeus som är då medgrundare till Hypoteket. Nu jobbar han som vd på Hypoteket Fonder. Och det blir ett samtal om bolån, räntor, ska man ha bundet eller rörligt, vad är den genomsnittliga, hur stort lån har den genomsnittliga svensken, liksom, vad är det genomsnittliga värdet på en svensk fastighet, vi pratar lite om räntehöjningen, så att det blir en hel del, liksom, några läsarfrågor också faktiskt. Vi spelar in introt här i efterhand, men vad tog du med dig från intervjun med Dag?
Jo, men jag tyckte det var väldigt fint med liksom hur Hypoteket, varför det startade överhuvudtaget. Ja. Och att Dag är liksom, han resonerar så, men det ska vara, alltså, det ska vara enkelt. Bara. Man ska komma med en enkel idé och det ska vara enkelt för ens kunder liksom, om man nu ska ta bolån. Och det ska vara transparent med räntorna och så. Och jag tycker att det är så skönt när han pratar om så bondförnuft. Liksom, att man, ja. För jag upplever ibland, detta är min upplevelse då, att fintech ska vara liksom så komplext och komplicerat och det ska vara liksom sådana här smarta lösningar och så. Ja. Men det behöver inte vara det för att bli jättebra för kunden. Liksom.
Ja. Mm. Ja, men precis. Nej, men jag gillar också den här visionen att han sa så att jo, men vi har nog bidragit till att räntorna för alla i Sverige har blivit lägre genom att vi liksom är nagel i ögat på många av bankerna och att det ska vara mer rättvist. Men jag tänker så här, vi behöver väl egentligen inte prata så himla mycket mer, utan vi släpper på avsnittet med Dag. Och så tänker jag att vi ses nästa vecka. Varmt välkommen tillbaka, Dag Wardeus. Du är ju medgrundare till Hypoteket. Nu är du vd för Hypotekets fondförvaltning. Du är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Jag tror du har jobbat på Deloitte.
Yes, det stämmer bra. Tack så jättemycket. Ja. Kul att vara tillbaka.
Vill du lägga till något i presentationen?
Nej. Nej, det vill jag inte.
Nej,
jag tycker det var bra, kort och koncist.
Ja, men eller hur? Men jag tänker så här, kan inte du berätta om liksom så här, hur ni startade Hypoteket? För det var ju ändå du och din Carl Johan, var det inte så?
Jo, precis, exakt. Precis, jag kan dra den lite kort, ja, precis. Det gjorde jag sist jag var också. Men den korta grejen är att jag och Carl Johan, då, min medgrundare till Hypoteket, vi träffades 2013 ungefär. Genom gemensamma vänner, och vi möttes som bolånekunder egentligen. Vi hade inte jobbat bank någon av oss, utan vi möttes som bolånekunder och var frustrerade över att bankerna hade alldeles för mycket makt i liksom, när de sätter räntan ut mot kunderna, så att säga. Så då startade vi tillsammans, och vi båda hade varit konsulter innan, precis som nämnde, jag hade varit på Deloitte, men ville liksom starta något eget och förändra någonting som jag liksom kände var fel. Så att i det möttes vi och startade det vi kallar bolånegruppen, och då var målet då gruppförhandla bolån. Vi skulle samla bolånekunder i stora grupper och gå med dem till bankerna och liksom tvinga bankerna att liksom bli mer medgörliga i diskussionerna.
Och det gick skitbra till, eller?
Det gick jättebra att samla medlemmar. Alla kunder ville ha, eller alla medlemmar som kan, ville ha hjälp med det. Men bankerna var ändå så pass stora, så även om vi kom med tusentals medlemmar så var de så, vi hade faktiskt här nere i Skåne, fick vi en deal på plats då som sa, men alla bolånegruppens medlemmar kan få 1,29.
Ja.
Så säger yes, fan, vår första deal det här. Nu kommer den här affärsmodellen funka. Men sen när då våra medlemmar sa, ja, men den där dealen vill vi ta. Nu vill vi då prata med banken som gav oss den. Då blev liksom istället banken så, ja, men vi sa ju 1,29, men då vill vi gärna prata om er pension och ert sparande. Ja. Och så bara följ liksom
tycker
hela...
Tycker de att de hade varit smarta?
Exakt, att de hittade en liten säljkanal där. Ja. Liksom. Men, ja, men så då lyckades vi inte konvertera de här medlemmarna till faktiskt kunder till banken. Så att Så problemet var att även om vi insåg att folk vill ha det på samma sätt som vi, det vill säga helt transparent ränta, man vet vad man får, så lyckades vi inte i den affärsmodellen liksom pusha bankerna till det. Så vi höll på med det från 2013 till 2015 utan löner, vi harvade på. Men sen 2015 syns vi att vi måste...
Men hade du eget bolån då?
Då hade jag sålt faktiskt min lägenhet. Det var en del av det jag gjorde. Så jag på Deloitte och sålde lägenheten i Stockholm då, så att det var faktiskt en del av det som jag kunde leva på. Att jag hade ägt den några år, så värdeuppgången var det jag stoppade in i mitt liv. De två åren, inte ändå hade någon lön. Men då insåg vi att om vi ska förändra liksom bolånemarknaden i Sverige så måste vi själv bli bolånegivare. Mm. Och vi visste ju precis hur alla våra medlemmar vill ha det och hur vi själv ville ha det. Och det är att det ska vara helt digitalt, det ska vara superenkelt framförallt, och digitaliseringen är väl snarare tillvägagångssättet för att göra det väldigt enkelt, och framförallt att ha en prissättning som man vet direkt tydligt, jag kan få den här och det är priset på bolånet stand alone. Sen om jag vill köpa andra produkter så kan jag få prislappar på dem också, men att man gör en tydlig prissättning på just den produkten så man vet vad man, liksom, vad man kan förvänta sig och att man kan jämföra med en aktör. Så vi började bygga det 2015 som sagt, och vi egentligen var ju den svåra frågan, hur kan man bli bolånegivare i Sverige utan att vara bank? Det var liksom första, som sagt, vi kom in i det som bolånekunder, så att vi hade egentligen ingen erfarenhet av hur man, hur
är,
man
inte det, är inte det en sån här klassisk så här, om man hade vetat i efterhand hur mycket strul det var så hade man kanske inte gjort det.
Men
då är man liksom så här ung och entusiastisk.
Exakt, precis. Nu hade jag nog inte startat dem, men det har varit, trots alla motgångar, det är så jäkla spännande. Så när man märker att förändringen tar fart, och det kommer vi liksom komma till, att det känns som det liksom, om en lite, så tar den grepp liksom, och faktiskt förändra hur marknaden ser ut. Så att då såg vi också just det, att det kommer ju från regulatoriskt håll, egentligen från EU-håll, lagar och regelverk som gjorde det möjligt för en aktör att just ge ut bolån men inte vara bank. Alltså du behöver liksom inte ha inlåning och så vidare.
Men det där är spännande, för att jag tänker så här, detta kan ju inte ha varit jättepoppis hos banker.
Nej, precis.
Alltså, och jag vet ju ett annat, som vi är delägare i en sån här neobank. Och där vet du till exempel så att de försökte ta sig in i Sverige. Mm. Och det var så här, ja men ni får vara i Sverige, men när ni ska ansluta till de här systemen, ja men så här, ja men det tar tid.
Ja.
Liksom,
exakt.
Och så är det liksom asgamla system.
Yeah.
Liksom, och de gamla bankerna, de bryr sig inte så här, vi har också ett gammalt system och vårt gamla system pratar med ett gamla system.
Mm, exakt.
Liksom, men vi som har liksom modern, så här, välkommen till 2020. Nej men du vet så här, nej men det är lugnt.
Men kan man inte bara få den känslan då av att nej men då, alltså hela systemet måste ju moderniseras då. Att man ser
jag
så
inga detta, incitament.
Nej, jag förstår, men att man kan ändå tänka så, okej, det är gammalt det där, det måste komma något nytt. Alltså man kan se det utifrån.
Ja, verkligen. Och det är ju det.
Och det är inte säkert att det kommer ske på 7-10 år.
Liksom. Exakt, det är de cyklerna.
Ja, men precis. För att jag tänker så här, bankerna tjänar ju bizarra pengar på det. Jag såg ju så här, är det inte Finansinspektionen som släpper varje så här, vad är bankernas bruttomarginal? Mm. Och den har ju legat alltså uppe med så här 1,8%. Och då är jag så här, vänta här nu. Så de tjänar alltså 1,8% på varenda utlånad krona.
Mm.
Och det är ju,
alltså, ja, precis, precis. Och då är det liksom när räntan var på 1,8 eller till och med 1,5. Ja. Alltså, de tjänar 1,5% och jag betalar 1,5% till dem. Varför de som de lånar av?
Ja, ja,
de
exakt.
Fick ju ingenting. Och det är ju pensionärerna.
Ja.
Så att, verkligen, det har ju varit, de vill ju. Det är ju ett system som har alltid funkat och det är ju ett fåtal aktörer som liksom gör det, men det är ju en värld där bankerna ses som en liksom institution, nästan som statliga, och du ska gå dit och du ska träffa dem och allt får ta tid. Liksom. Vi lever i en tid där det ska gå så här.
Man vill göra saker online.
Ja, men exakt, verkligen. Och inte nödvändigtvis prata med någon. Ibland behöver man det och då ska man ju verkligen kunna det, för det kan ju vara väldigt svåra frågor. Men man ska ha alternativet att kunna göra det enkelt. Och då naturligtvis få en rabatt. Om jag sköter det själv så ska jag ju få det mycket billigare till självkostnadspris. Men en tydlig sån, en rätt roligt exempel är att bankerna har ju nu liksom gjort något som de då tycker är väldigt innovativt. Som en ny betalningsstruktur. Nu vet jag inte liksom, jag använder exakt rätt terminologi. Men för att göra betalningar mellan sig i Norden.
Det är det här RIX-systemet som ska bytas ut.
Ja, yeah, exakt. Jag tror de kallar det P27 eller något sånt. Ja. Något som att det finns 27 miljoner. Det är någonting. Ja. Jag vet inte riktigt varför de kallar det. Men då liksom är de väldigt stolta, för att istället för att det clearas en gång om dagen, det vill säga att transaktionen, om jag vill göra en betalning på morgonen så måste jag vänta, för den går bara en betalning om dagen.
Ja.
Nu kommer det gå, jag vet inte om det är 10 eller om det är 20 om dagen. Men ändå bara det att liksom deras väg är att gå. Men det går ju slottar liksom.
Ja.
Alltså, vi vill ju ha det i realtid.
Ja.
När jag betalar nu, då ska du betala så.
Ja, det är lite gammalmodigt.
Ja. Ja. Och de tycker det är så, men det där är 2050. Det där, nu har vi framtidssäkrat det. Och till och med filsystemet, de började ju bygga det för 10-15 år sedan. Det filsystemet de använder är också så, om du skulle fråga någon tech-människa, så säga, det där är liksom, vi använder inte det längre.
Nej, alltså det där, ibland så tänker jag så, för jag var hälsade på Riksbanken. Och sen så känner liksom så här, med folk som jobbar som it-konsulter i branschen, du vet när de berättar, så är man så här, man blir lite mörkrädd. Och som en kompis sa till mig också så här, som jobbade i London, han var så här, Jan, alltså om du visste hur stora delar av världsekonomin som sköts i Excel, så hade man blivit mörkrädd.
Liksom. Ja, verkligen. Ja, det är ju så, det är faktiskt helt otroligt, är det ju. Och men det var ju just det som var en av våra smala lyckor, skulle jag säga. Alltså, dels fick vi ju tillståndet att faktiskt få göra detta, vilket sa oss att vi var liksom precis i vågen av det här, liksom, att det är möjligt att bli bolånegivare. Men också att vi kunde bygga tekniken helt från grunden. Liksom. Och Carl-Johan då är ju ingenjör i grunden, så han började liksom bygga från scratch, liksom, från första kodraden, ett system att hantera bolånen och ta emot kunder och sköta liksom själva bolånegivningen och fatta beslut och sådär, som är helt digitalt och går liksom verkligen anpassa och sådär. Så det har ju verkligen varit en, där vi kan i alla, så fort det kommer förändringar också, allt från amorteringskrav och sådär, så kan vi liksom snabbt anpassa oss till det på ett sätt som bankerna inte kan, utan det är sådär IT-projekt som tar liksom år att implementera. Så det har ju verkligen varit, och så är det ju, när en startup kommer och disruptar en bransch, så är det ju alltid så att du har ju så mycket mer innovationskraft i starten. Liksom. Och den försöker vi ju hålla, det är ju liksom en av våra ledstjärnor, att fortsätta hålla den. För
men hur gör man det då? Eller hur gör ni det?
Alltså, så vi gör det ju liksom att fortsätta bygga liksom systemet helt, som sagt, egentligen Nu är jag också inne på tekniken.
Det blir nörderi.
Men till skillnad från att bygga liksom en stor monolit, tror jag de kallar det, liksom ett stort system som liksom så, och till slut måste du börja lappa och laga grejer och liksom så, men det där, den kontakten passar inte där, då får vi ha en skarvsladd. Och sen så bygger vi det liksom väldigt modulärt så att vi kan liksom byta ut delar och sådär.
Mm.
Och också i en värld liksom när också som bolånebranschen förändras, att det kommer många förmedlare, att vi bygger liksom, att jag får dra liksom parallellen till kontakter in i en apparat liksom, så bygger vi väldigt, väldigt enkla och väldigt generiska liksom kontakter in för en bolåneförmedlare till exempel, som kanske har en jämförelsesida eller som vill kunna då, eller har rättare sagt jättemycket kunder hos sig och vill kunna erbjuda dem ett bolån. Då finns det liksom ett enkelt sätt att koppla upp sig mot oss.
Mm. Men jag tänker också rent mentalt att liksom försöka hålla det där innovativa mindsetet. Så. Mm. Hur gör man det? Liksom, åker man på konferenser då? Eller liksom, jag vet inte.
Ja,
det finns ju den här japanen alltså, som så här, jättegammal så här, samurai som pratar om så här, beginner's mind. Ja, jag vet
inte. Samurajerna var på oss. Men han kanske har samurai mindset. En gammal samurai.
Ja, det är det. Ska man inte...
Tack, Caroline.
You're welcome.
Exakt. Nej, men jag tror en stor del av innovationen bygger på lite naivitet.
Ja.
Alltså, som vi hade som bolånekunder. Att man liksom... Ofta är grunden... Liksom, bundvett är ju liksom egentligen det bästa i grunden om man bygger ett bolag. Liksom. Ja, men det är rimligt, så här ska det vara. Liksom. Då bygger vi på de tegelstenarna och så är man lite naiv och inte fattar, och då kanske man kommer på kreativa lösningar. Och sen så liksom har vi ju våra jurister som drar oss tillbaka och liksom har sig kopplat att nej, men det där, då pushar vi det för långt. Eller då liksom, så att så jag tror mycket av innovationskraften är liksom att man kommer in som bolånekund och är kanske rätt naiv. Liksom. Mm. Sen när man då lär sig nya grejer, så ser man ju var det är naiviteten som driver på, eller snarare var det är bankernas kunskap som hämmar dem och var det är deras faktiska liksom illvilja, höll jag på sig, men deras vilja att inte förändra för att det skulle kosta dem.
Ja, men precis, men jag tror att det är den här klassiska, så här har vi alltid gjort. Mm. Och sen kopplat till att det går ju ändå helt okej. Okay. Mm. Alltså tittar man på bankernas vinster.
Det funkar bra. Ja.
Det funkar, och då finns det inte liksom samma som, alltså, ibland, så jag brukar säga så, min Batman-karriär ibland är managementkonsult. Så får jag hjälpa liksom små bolag, och där är ju få grejer som är så, alltså tyvärr, så bra som ett företag att gå igenom en kris och komma ut på andra sidan.
Mm.
Alltså, för annars tar man inte den där, nu måste vi beskära kostnader, nu måste vi optimera det här, vi måste se över alla små avtal och vi måste göra...
Hitta på nya lösningar.
För man är liksom inte tvingad, och vi har ju den där trögheten som människor.
Ibland är bra och ibland är dålig.
Ja, men
vissa saker ska inte förändras så snabbt.
Ja.
Nej, tryggheten är ju också jätteviktig, och det var ju en av, alltså samtidigt som vi vill innovera och göra det här helt digitalt, så inser vi också att folk vill fortfarande prata med någon om man ska ta ett bolån. Man vill känna att detta är liksom ett svenskt företag, vi har tillstånd från Finansinspektionen, vi är liksom trygga aktörer, och framförallt att vi lånar ut pensionspengar. Så att vi är ju liksom, det är viktigt för oss också att signalera att byta till oss är inte liksom att gå helt in i techvärlden och pengarna försvinner upp i något digitalt moln. Utan
ja, eller någon, liksom någon private equity-bolag i någon nation.
Ja.
Men sidospår, ja, det känns som att när jag bjöd in dag så att vi ska prata om ränta och förhandling och så här, och du också, Johan, du har inte skickat någon agenda, och jag tror det löser sig. men sidospår, apropå det här med den här chattmotorn, GPT-grejen, så var jag nu på någon sån här amerikansk sajt och så behövde jag hjälp, och så var jag så här, chatten, så här mitt i natten var den öppen, tänkte jag, men det är en annan tidszon, och så pratade jag med den och så fick jag hjälp och så här. Och sen efteråt, thank you for using our automated service. Då hade jag ju suttit där och pratat med den här, alltså, som jag trodde.
Känns det som en människa, John? Eller
ja,
du var så,
ja, det var bättre. Det var bättre än så här, du vet, återigen bankerna så här, tryck här. Exakt. Och så får du så här, ja, kom ihåg, du får inte göra personliga ärenden i den här kundservice. Så här, vad ska jag med kundservice om jag inte får göra ett personligt
ärende? Här är tre förslag på frågor och svar.
Ja,
du kan läsa, passa något.
Ja. Ja, men så har det ju varit hittills, men nu kanske det är förändring
ja.
Då.
Ja, exakt. Det kan man ju verkligen hoppas. Att,
ja, så att, men det där är coolt. Men nu, jag tänkte vi ska prata lite ränta.
Mm.
När vi spelar in detta så har ju precis Riksbanken höjt. Och det är så roligt för de kallar liksom så här mycket med det var så här dubbelhöjning. Och du vet så var jag trött när jag bara, vadå dubbelhöjning? Så var så här, nej de har bara höjt med ja precis.
Ja, exakt.
Jag bara så här, en höjning.
Vänta, berätta nu, jag förstår inte heller vad dubbelhöjning
är. Nej, de har höjt, alltså man höjer inkrement om 0,25%
ja.
Och så hade de höjt med 0,5.
Ja, okay,
och då
ja.
Tolkar alla som en dubbelhöjning. Men alltså jag var så här, nej det är en höjning men skitsamma.
Ja, exakt. Det är liksom väldigt.
Ja. Men i alla fall, det är femte höjningen på 9 månader.
Mm.
Alltså det är lite, det var ju länge sedan det var så. Och jag såg någon kommentar från någon som heter Americo Fernandez som skrev så här: för hushållen är det här tecken på att det kommer bli fortsatt ansträngt i det korta perspektivet, men att liksom kanske att det värsta räntehöjningen ligger bakom oss. Och sen gav de också prognos att vi ska öka räntan med ytterligare 0,25 tror jag i april, och att sen tror de ju att räntan ska ligga så till 2026.
Mm.
Så att den som tänkte så här, nej men i höst kommer det bli bättre med lägre ränta, det tror jag inte. Vad är din kommentar liksom, som är ändå lite i brand?
Ja men exakt, alltså den här räntekurvan då, för det är det de kallar liksom. Dels så ger de ju då, alltså höjer de då styrräntan, och sen så säger de räntekurvan, exakt vad de förväntar sig att de ska höja framåt liksom. Den, jag tror att den ligger platt fram till 2026 är nog mer att de vill ge signalen att vi, för de, anledningen till att de gör det är ju för att få ner inflationen som har stigit kraftigt. Så att de, jag tror att även om de kanske tror, eller att andra liksom förstår sig på och faktiskt tror att den kommer sjunka framåt 2024 igen, så säger inte Riksbanken det, för att de vill liksom visa att nu tar vi i. Och sen säger de snarare att om det är så att inflationen går ner, då kan vi liksom sänka den i förtid. Så jag tror det är mer det att de faktiskt vill signalera tydligt att vi höjer dem för att verkligen sätta dit inflationen så att den liksom sjunker. Men jag tror att alla tror nog ändå att den ska gå ner lite liksom under 2024. Men det, 2,5 eller något sånt där. Liksom.
Med risk att det blir lite så här senilen spekulerar. Men de här inflationsberäkningarna, räknar man inte dem så här hur det var mot förra året?
Jo. Det är förändringen på 12 månader liksom i pris.
Och då tänker jag egentligen så här, om inflationen sen inte stiger, alltså så här, då blir det ju bara liksom att, alltså inflationen borde ju nästan så här lite gå ner av sig självt. Alltså förstår du, för att när det väl har gått den där perioden, då har ju liksom priserna normaliserats på den höga nivån.
Exakt, att du hamnar i en ny liksom.
Ja, i ett nytt normalt.
Men det som kommer hända då är väl att då är det högre priser, då kommer lönerna öka antagligen mer, och då blir det en sån här löneinflationsspiral.
Okej, det var dåligt det också då. Som en kompis säger, hamsterhjulet snurrar men hamstern är död.
Ja, exakt, man fortsätter bara. Ja. Nej men exakt, så det är väl, man vill ju få ner den bara till liksom det där målet på 2 eller vad det är. Eller det är ju 2, men...
Men märker ni liksom att folk är oroliga eller liksom så här, för det har ju gjort att, alltså räntan har ju mer eller mindre dubblats. Jag såg någon sån här också, att folk förra året, eller under 2021, så la folk 4% tror jag av sin disponibla inkomst på räntor, och nu är det uppemot 9-10%. Och jag tänker också så här, alltså vi ska prata lite om siffror, men till exempel, för nu bor du i Stockholm. Jag gissar, i Stockholm är det inte ovanligt med kanske 4-5 miljoner i lån. Och då tänker jag så här, ja men när då räntan var 1%, ja men då hade du kanske 50 000om året. Medan så har räntan nu gått från 1% till
3%,
ja då pratar vi kanske 150 000. Exakt. Alltså så här, det är en ganska stor skillnad i både absoluta tal.
Ja men exakt, verkligen. Och speciellt där, och då får man också se då att det här ränteavdraget till exempel, det är ju bara upp till 100 000, och sen är det också lägre ränteavdrag över det. Så man får liksom också en extra kick av att det faktiskt blir monetär, att det blir i pengar mer ränta varje år. Men, Men så det tror jag är, det är ju problematiskt såklart. Mm. Och jag tror också att det är många i vår generation faktiskt som tror att, som har kommit in på bostadsmarknaden under den här tiden när räntan har varit så otroligt låga, som tror att det är ett normalläge. Mm. Och det tror jag nog är den största liksom risken att folk, alltså, för det har ju varit väldigt, väldigt dramatiska höjningar.
På men kort inte, tid.
På väldigt kort tid, ja. Men det är ju inte upp till historiskt höga nivåer egentligen. Liksom. Utan det är kanske snarare så att de nivåerna vi hamnar på nu är de som är långsiktigt det man ska vara van vid. Liksom. Och framförallt ha gearat upp buffert för liksom, att klara. Så att jag tror att det är nog nyttigt för många i min och liksom vår generation att faktiskt tänka nu på att men det här kanske är ränteläget som jag ska vara långsiktigt beredd på och anpassa min konsumtion och min, liksom, min livssituation efter.
För de som inte ser oss så är vi typ vi är 80-talister. Så att så 40-åringarna. Men jag tänker där också för att hjälp mig här nu, för att jag har sett så mycket grafer på räntor nu på sistone så att det, går, det är nästan som ett töcken. Mm. Men historiskt, för jag har för mig att jag sa nu att jag tror att bolåneräntorna, alltså inte statsräntan, utan bolåneräntorna i snitt, alltså om man skulle dra ett snitt liksom bakåt typ 80-talet så har det legat på typ 4-4,5% tror jag har varit någon sån här.
Rimligt,
alltså att det är en, någon slags historisk normalränta. Och räknar vi då att bankernas, den här bruttomarginalen, jag tror att just nu på senaste Q3 2022, så tror jag att marginalen enligt FI var ner på 0,92%. Så bankerna tjänar 92 öre. Amen.
Det är svårt.
0,92%. Och lägger man det på statsräntan, då är vi liksom någonstans där på 4,5%.
Exakt. Och det är nog ändå inte, alltså samtidigt, om man tittar så långt tillbaka så är det svårt kanske att jämföra bankernas, då har ju bankernas marginaler varit lägre än vad de har varit de senaste 10 åren. Men de senaste 10 åren har ju den här 0,92 som det är nu snarare varit uppe på 1,5, 1,6. Liksom. Ja. Och allt talar för att bankerna ju vill tillbaka dit såklart. Det är ju deras marginal så att säga.
Ja. Men det, alltså är det rimligt att ha 1,6% marginal?
Och det är det vi försöker se till. Att det är, vi ska försöka dra ner dem.
Ja.
Och jag önskar att jag kunde säga att det är vi som liksom ökar konkurrens som gör att, och det är det ju till viss del.
Ja.
Men jag tror att det är faktum att, för nu då går ju styrräntan upp till 3 och Stibor då, liksom räntan som bankerna lånar av varandra för, den ligger också runt 3, den brukar följa liksom styrräntan. Och sen hur det slår ut på bolåneräntan är inte direkt 1-1, men bolåneräntan då brukar ju vara liksom 100-150 punkter över det. Mm. Så det skulle innebära liksom, 4,5 nu liksom. Men istället ligger ju snitträntorna även hos storbankerna nu på 3,6 eller något sånt här.
Mm.
Så att just nu skulle jag säga, till exempel för oss, vi har ju varit väldigt konkurrenskraftiga, egentligen ligger alltid 30 punkter under bankerna om man ser över tid, alltså 0,3% runt där under bankerna i pris liksom. Men nu har liksom bankerna gått ner och ligger nästan vid oss liksom. Och anledningen till att de kan göra det nu tillfälligt, jag tror vi kommer se liksom, de kommer fortsätta höja liksom kommande året, liksom få ta igen den här marginalen. Anledningen till att de kan göra det nu tillfälligt är att mycket av deras finansiering får de från inlåning. Det vill säga dels våra lönekonton där vi inte får någon ränta idag. Vilket är liksom
bisarrt. Man borde kräva typ 3% i
dagsläget. Men verkligen, exakt. Och det är på vårt lönekonto. Vi betalar ju till och med 125 spänn i månaden för att ha ett plastkort. Yeah. Liksom. Så det är ju negativ ränta på de kontorna fortfarande. Och sen en sparränta hos en storbank får du ju 1%. Och det är ju också liksom väldigt, väldigt, väldigt lågt. Så de kan hålla. De har liksom laggat med bolåneräntorna just för att de också laggar med och tjänar väldigt mycket på låg inlåningsränta.
Mm.
Det tror jag kommer normaliseras så fort nu räntorna börjar plana ut.
Liksom. Ja men precis, men det är också intressant för det har jag också hört nu att nu är det ju liksom enklare för bankernas treasury-avdelningar att faktiskt tjäna pengar för de får ju faktiskt investera de pengarna som kommer in på kontot.
Mm.
Så att de tjänar bra med pengar på den biten istället. Så, ja, men det makes sense.
Men vad menar du med att de får lov att investera pengar?
Nej, men så här, när vi sätter in pengar på banken, nu blir det väldigt förenklat, du får rätta mig här om jag är fel, men om jag sätter in 100 kronor
så är det visst liksom lagkrav, då säger till exempel Finansinspektionen att då måste ni hålla en viss andel i kapitaltäckning, till exempel 15 kronor eller vad det nu må vara. Men de där 85 andra kronorna, de kan ju banken sen investera i vissa specifika typer av investeringar som är då så jättesäkra etc. Men det är en massa regler kring det där. Och då tjänar de pengar på den biten.
Ja. Så, ja, och framförallt då kan de ju också låna ut dem då i bolån liksom, där de får 4% och så ger de 1% i.
Ja, precis.
Så att, nej, men det är ju just det där att de, det klassiska, det de förlorar på gungorna tar de igen på karusellerna. Liksom. Mm. Vi är exakt i den situationen nu.
Mm.
Och det tror jag det är viktigt för konsumenterna när man jämför bolåneräntor nu, att också samtidigt jämföra min sparränta. För att liksom, du får en bra bolåneränta hos din bank om du har din sparränta där också. Men då måste du väga båda de två mot varandra. Mm. Och då är vi tillbaka i det här som vi vill motverka vid biblioteket, att du liksom måste ha en portfölj av produkter för att veta liksom vad totalkostnaden blir.
Mm. Yeah. För, att jag för mig att du skrev det någonstans också, jag tror jag var inne på din blogg, nu hittar jag inte citatet i mina papper här, men att man måste jämföra just, alltså man kan inte bara titta på listräntan här och nu heller när man jämför, utan man behöver titta på det liksom över en tidsperiod.
Ja, men exakt.
Är det ett vanligt misstag, upplevde?
Det har inte varit vanligt sen vi startade, skulle jag säga. För att sen vi startade har ju räntan varit så liksom platt på något sätt. Så att då har ju det varit, det är klart man ska alltid titta över tid. För jag vill ju ha mitt bolån hos en aktör över tid. Och då får jag kolla liksom hur konkurrenskraftiga de här varit över en tid. Och det har ju varit rätt enkelt när räntorna har varit liksom flat, skulle jag säga. Men nu när räntorna har stigit så mycket, så om säg att ditt lån som du har nu, ditt 3-månaderslån bands i november. Och så kommer du till oss nu och frågar. Och så jämför du din novemberränta med den du får av oss nu idag. Liksom. Ja, men då är din novemberränta mycket, mycket bättre såklart.
Ja.
Och det misstaget får man inte göra, att man jämför dem. Utan man måste kolla, okej, vad hade jag fått? Eller vad kommer jag få snarare i februari? Om man har en 3-månadersränta.
Mm.
Och jämföra den med den du kan få idag. Ja. Och inte ens den kan du göra. För i februari har vi ytterligare en annan. Mm. Just för att det rör sig så fort. Så jag tror att det bästa sättet att jämföra är att titta på de här historiska snitträntorna som alla banker och bolånegivare publicerar.
Mm.
Då ser man liksom över tid. Så.
Men vi har en fråga här från Simon som var så här, men typ hur stor spread behöver en bank eller ett bolåneinstitut ha mellan upplåningskostnad och ränta mot kund för att täcka kostnader och regulatoriska krav? Alltså för nu har vi pratat att den har varit 0,92 då Q3 och sen har den varit uppemot 1,8. Jag kan lägga graf, det finns fina grafer.
Ja, men exakt, det finns tydligt.
Ja.
Nej men exakt, man behöver inte, alltså egentligen, alltså om man säger kapitaltäckning till viss del kan man ju säga en del av finansieringskostnaden för bankerna, så frågan blir ju liksom vad behöver man för att driva operations och tillväxt, alltså vi som startup tänker vi har ju operations, vi är ju liksom 25 anställda, vi har ett kontor in i Stockholm där vi liksom precis får plats och vi har ja, det är de liksom stora kostnaderna vi har som är fasta då, liksom personal, kontoret och liksom driften av systemet, men det är liksom superbilligt. Så liksom säg att vi behöver 20-30 punkter liksom i marginal då, i dagsläget, till skillnad från en bank då, som har 90-150 kanske i väldigt runda slängar. Men det är ju där det rör sig om, så att vi har liksom en marginal som är en fjärdedel av bankerna.
Men det där tycker jag är coolt, för det är ju det som är lite så här utveckling.
Mm.
Alltså så här, kunna göra samma sak bättre och billigare. Liksom. Mm. Ja, men, så här, det är väl lite, om man ska bli så här filosofisk, det är väl det fina med det kapitalistiska systemet.
Mm.
Att liksom så här kreativ destruktion.
Jag skrattar inte så, utan det är mer som att så fort man säger så här, men det är något fint med det kapitalistiska, så kan jag bara se framför mig hur vissa bara så här, nej. Det är inget fint med det. Men jag tror inte våra följare och lyssnare kommer att tänka så.
Det roliga är så att vi har jätteduktiga jurister. Och det var roligt så här, vid ett tillfälle så pratade vi om det. Och så sa Mark, tror jag, att vid ett tillfälle så bara, ja, vi har alla en roll att spela i det kapitalistiska systemet. Så här, min roll nu på senare tid var att stå för förlusterna och liksom skicka mina pengar till någon annan.
Ja, det var
ja, liksom, så att jag tycker att det är ganska kul.
Ja, nej, absolut. Det är men alltså, som drivare av innovation är ju kapitalistiska systemet såklart en, alltså, Ja. Det är ju liksom en stark drivkraft att faktiskt spara pengar och göra allt effektivare så att man kan allokera pengar mycket mer effektivt.
Ja, men eller hur? Men jag tänker också så här, om vi håller oss kvar lite på makrot, så tror jag att Annika Winst, som är chefsekonom på Nordea, hon skrev i Nordea så här Market Outlook, att Riksbanken har ett dilemma och det låter liksom så här skör bostadsmarknad kontra svag krona.
Mm.
Har du någon tanke liksom kring det?
Nej, men det är ju liksom skör bostadsmarknad. Vi är ju liksom, vi har ju liksom relativt stor traditionellt mycket att vi äger våra bostäder i Sverige och vi har relativt hög belåning av dem i dagsläget. Och då har ju liksom de senaste åren, inte minst, har vi väl ökat vår belåning väldigt mycket. Så vi är ju väldigt exponerade för räntehöjningar i det, att vi belånar oss högt. Och vi har ju väldigt stor utsträckning i Sverige rörlig ränta, eller större än i många andra länder. Och det gör ju också när räntan höjs så får det liksom mer direkt effekt.
Hur kommer det sig att vi har så här, för till exempel en amerikan, de har väl bara till så här 30-åriga lån? Ja, för jag tänkte på det nu någon som köpte hus i USA som skrev på Twitter, ja, nu har jag bundit min ränta i 30 år på 7%.
Ja,
jag var bara...
ja, men exakt. Men dels återigen så tror jag det är lite liksom traditionsbundet hur vi liksom lär oss att hur man ska ha det, och det pratas ju alltid om att men det är alltid... lönar sig alltid rörligt. Så lite strukturen och systemet är uppbyggt så. Och sen har vi också i Sverige en rätt ofördelaktig struktur för om du vill lösa förtidsinlösa ett bundet lån. Om du har bundit dig på 5 år och någonting händer i livet, eller det kan ju vad som helst kan ju hända, så man måste lösa det i förtid. Det blir rätt dyrt i det svenska systemet. Det är det som kallas ränteskillnadsersättning. Då måste du ersätta banken för att du vill liksom bryta den här räntan i förtid. Och det är ju rätt dyrt i Sverige. Så därför är liksom, jag tror människor kanske liksom tenderar att inte göra det.
Är det vanligt? Alltså hur ofta händer det hos er?
Att man löser och betalar räntegränsersättning? Ja. Ja, men det händer ändå relativt ofta. Och speciellt i de här tiderna där räntorna förändras mycket. Liksom, när man kan räkna hem att bryta. Liksom. Nu såklart, om man lyckades binda för ett år sedan eller någonting, så är man ju, skattar man sig väldigt, väldigt lycklig nu. För att det är ju... Men innan, så det kan vara att man kan räkna hem den då om man får mycket lägre ränta hos en annan aktör eller sådär. Liksom. Men i regel så är det ju, så blir det dyrt. Liksom.
Men jag tänker, nu har vi liksom kommit in på lite där med bundet och rörligt. Och jag vet inte om du har sett det, men SVT släppte en fantastisk, så här, de har ju det de kallar för datajournalistik. Och det är ibland känner jag så här, det är right up my alley. Det är mycket grafer, det är mycket siffror. Och
de
så
har
är,
grävt efter något.
Ja, och så är det ofta, så jag tror det var New York Times som började med sådana jättefina dataillustrationer. Eller där data. Så vad de har gjort är att de har då tagit fram alla liksom listräntor och gjort någon slags, vad har den genomsnittliga bolåneräntan i Sverige varit sedan mitten av 80-talet? Mm. Och så har de jämfört då både rörlig och bunden på 1, 2, 3, 4 upp till 10 år. Mm. Och så var frågan så här, borde du ha bundit räntan?
Mm.
Det var liksom anslaget. Har ni sett det?
Nej, jag har inte sett det.
Nej, tyvärr. Jag har inte. Men det är också en sån där fråga, så borde man?
Ja,
should have I?
Ja,
men du vet
should have, could have, would have. Yeah. Men i alla fall, då kan jag enlighten you här. Att från 1991... Så på ett år bundet, då jämförde man så rörligt versus att binda i ett år. Mm. Och då var det 50-50, ungefär, okay. Om det var bättre eller sämre. Det var bättre i 44% av fallen. Så det var faktiskt rörligt var bättre på ett år. Alla så här rullande ettårsperioder.
Mm.
Sen i två år, att hur många gånger har två år bundet varit bättre än liksom har rörligt? Då är det 32% av fallen. Och sen på tre år 26%, så det går från 50-50 till 60, liksom 30 till 75-25. 4 år 9% var det bättre med bundet. 5 år, om man band på 5 år, så har det bara varit bättre i 4 av 100 dagar, så 4% av fallen.
Just det.
Och inga situationer där det över en 7-årsperiod var bättre att binda. Och då ska man faktiskt säga att på 5-åringen, då var det typ bara de här sista åren liksom, på slutet av 80-talet eller början av 90-talet, då det lönade sig. Liksom, sen 95 har det liksom inte varit lönt att att binda på en 10-åring.
Nej, just det. Och det måste ju vara då, om man tänker rätt, 5-åringen, då kan du ju bara se fram till 2017, va?
Ja.
För att de vet ju inte nu fortfarande. 10-åringen, de senaste åren är ju 10-åringen fortfarande öppen och 5-åringen fortfarande öppen, så att säga. Så vi vet ju inte de här senaste åren.
Ja, nu ställer en bra fråga. Jag vet inte exakt hur de har räknat på den perioden. Men såklart är det ju så här, band du nu för liksom ett år sedan, så är det ju vissa så här, det är alltid så roligt med forum. För då är det alltid de som skriver, ju alltid de som har gjort de här briljanta grejerna. Så bara, men är vi band på 10 år, på 1,27?
Exakt.
Och man är så här, liksom bara, grattis till dig.
Men det var ju en tur förmodligen.
Alltså, ja, förstå, det är inte i deras
värld. Nej, kanske inte i deras värld. Men är det lite trösterikt ändå?
Nej, men
de
lite,
gamla räntorna,
nej, men jag, lite,
om man tittar tillbaka så lång tid.
Ja, men det jag tog med mig, liksom, för vi hade en diskussion om detta i forumet.
Mm.
För det var det, så skrev Gabbe 90, skrev så här, låter ärligt talat precis som grundpremissen för Riket tillsammans, fast för räntor på bolån. Att ja, du får bättre odds att ha rörligt. Mm. Och, liksom, och spelar man tillräckligt, jag tänker på det ofta som poker, spelar man liksom tillräckligt många händer, så kommer du få statistiken för dig.
Mm.
Och jag brukar trösta mig så här, ja, vi skulle ha bundit förra året, men det är ju lätt att vara efterklok. Mm. Men med de korten vi fick spela, när då spelar vi de korten på det bästa sättet vi kunde. Och då band man inte. Liksom. Men jag tänker så här, för nu blir det återigen så lite snillen spekulerar. Men någonting som jag har tänkt på är ju att när man pratar om detta bundet versus rörligt, så har jag hittills alltid sagt så här, ja, men rörligt är bättre, har historiskt sett varit bättre, kommer sannolikt vara bättre även i framtiden. Men sen finns det liksom perioder då det inte är så. Men så har jag tänkt så här, men om man nu binder, så varför binder man? Jo, då binder man ju ofta för att man vill ha en trygghet eller en säkerhet att vi har kanske tajta marginaler, jag får liksom precis ihop det.
Ja.
Jag vill inte ta den här ökade risken, tänker jag.
Mm.
Men, och så långt är vi överens, men det intressanta som jag tänker då, det är att folk binder alldeles för kort. Att liksom så här, då tänker jag så här, att binda på 1, 2 eller 3, det är ju helt meningslöst. Yeah. Utan då skulle man ju liksom bundit på 10 år eller 20 år eller 30 år.
Mm.
Men jag tänker så här, antingen så binder du inte och har rörligt, men, eller kommer du fram till att du binder, och du binder av den här anledningen, för jag vill ha tryggheten, som jag egentligen anser är den enda som är relevanta.
Yeah.
Ja, då borde det ju liksom inte vara någonting under 5 år.
Nej.
Jag kan verkligen hålla med dig om det, att det är liksom först där som man börjar prata om att det blir som tidsspann, att det är tryggheten i liksom.
Ja.
För att det man vill trygga är väl liksom olika cykler i ens liv, men i liksom ekonomin och det som kan hända överlag liksom, externt också, och då precis, 1 år är ju
det är konstigt. Ja, men det är så här, jag tänker
jo, men bankerna pratar väl inte heller själv om att man ska binda särskilt långa perioder, eller?
De brukar ju säga att man ska liksom dela upp det och binda på olika liksom. Och det jag tror vi pratade om det sist också. Det är jag tycker, alltså har man precis, är det man ska ju alltid utgå från, ja, liksom, vill jag ha den tryggheten, då köper jag mig en försäkring. Så man skulle säga liksom en bunden ränta som att jag köper en försäkring, att här kommer det ligga liksom. Och den försäkringen tar ju banken betalt för. Alltså banken tar ju ingen risk att de kommer förlora om de binder dig liksom. Så att egentligen kan man ju säga, den gången det lönar sig att binda, det är när banken har prisat det fel. Och det var ju som tidigt förra året, till och med Riksbanken trodde ju, de sa ju i februari förra året, sa de, ja, men räntan kommer att vara 0 2 år till, och sen kommer den bestiga liksom, eller 1 år till. Bara några veckor efter så var ju världen helt annan. Mm. Och det slog ju också bankerna och oss som bolånegivare. Oj, nu liksom har vi en 5-åring här som är likadan som 3 månader. Liksom. Där fanns ju liksom en öppning. Och då, en viss tid innan det också såklart, om man band på 5-åringen. Innan vi hann liksom prissätta den försäkringen till kunden på rätt sätt, kan man säga.
Men det är ändå inte som att ni förlorade pengar på det, väl? Eller?
Precis. De kunderna, för vår del så skickar vi ju, liksom, vi tar ju med
det vidare.
Ja, exakt. Ja. Så vi tar ju ingen ränterisk. Nej. Så för oss var det ju ingen liksom,
grej.
Det går ju egentligen tillbaka till pensionsspararna då, som investerar i våra fonder.
Ja.
Men
för jag tänker ibland också så här, att när man ibland För när jag har tittat på det med så här binda, så är det ju ofta man tänker så här, nu ska jag vara lite smartare. Och så tänker jag så här, okej, men vilka är det som sitter på andra sidan? Men det är folk som har gjort detta i 10, 15, 20 år, sitter på en bank. Och det är inte ens som att där sitter en person, utan där är liksom hela processer och team för det där. Och sen det andra som jag brukar trösta mig med, där är så här studie som man gjorde i USA på före detta riksbankschefer och analytiker, så har de alltid innan varje Fed-möte så här, hur kommer nu Fed, alltså amerikanska riksbanken, att göra? Kommer de höja, sänka eller lämna oförändrat?
Mm.
Så du har ju egentligen så här, hade vi bara varit schimpanser så borde man kunna ha 33% rätt. Att ungefär var tredje gång borde jag få rätt.
Mm.
Men då visade sig att de här experterna hade i genomsnitt 18% rätt. Så, liksom. Och då är det ändå inte ens
som man ansträngde sig.
Liksom, ja. Så att, alltså, att gissa ränta är ju vanskligt. Ja. Alltså inte ens liksom Riksbanken som själva sitter och bestämmer. Det var ju ett skämt rätt länge att de hade den här, vad kallades den, riksigelkotten. Mm. Alltså så här räntebanan som de gav.
Ja men exakt, och så är det, och det ser man ju när alla, och det är samma när jag sitter här och vi pratar om vad tror jag räntan kommer bli framåt. Jag avviker ju inte från alla andra.
Nej.
Framförallt för att jag är absolut inte makroekonom eller expert på det, men jag läser liksom alla förståsigpåare på alla bankerna. Men, och alla de följer ju varandra, för det är ingen som vill sticka ut. Men de gissar likväl som alla andra.
Men det, där var ju...
vem är det som de följer från början?
Det är ju liksom, ja, det är ju Riksbanken då, kan man väl säga. Och Riksbanken är ju lika... Ja, det blev ju till slut, alltså, det diskuteras ju mycket så, är riksbankschefen en hök eller duva, och det liksom finns olika så. Till slut blir det ju liksom, hur duktiga är direktionen där på att liksom forecasta då framförallt inflationen och sådär. Men man ska ju komma ihåg liksom att ekonomi är ju ingen, även om det är siffror, så är det ju inte 1 + 1 = 2, det går ju inte att räkna på, utan det är ju liksom psykologi.
Ja.
Alltså det handlar om förväntningar och för konsumenterna att känna sig trygga och få liksom ett kollektiv av konsumenter att bete sig på ett sätt som liksom gör det så bra som möjligt för alla. Liksom.
Det är så här du frågar, det här, den som fråga du skulle ställa. Det här hökduva, var kommer det ifrån? Och jag blandar alltid
jag
ihop
det. När jag sa det tänkte jag, fan hoppas jag inte får följdfrågan. Men jag tror hökar är väl att man är mer aggressiv i att höja räntan för att stäva inflationen. Så man är mer liksom, har det som sin... Liksom,
och duva är vänta och se.
Ja, precis. Det måste vara mer passivt då.
Jag vet inte. För man pratar ju om det så här säkerhetspolitik som jag kan gilla också. Då är det också så här, han är så he's hawkish. Betyder det att han vill anfalla? Eller?
Det är ju precis det. Man anfaller inflationen med räntan liksom mycket mer. Liksom.
Ja. Men det, jag tänker också här när vi är inne på detta med bundet och rörligt. Hur mycket, liksom så här, eller så här, hur stort är genomsnittslånet? Nu vet jag att ni lånar ju ut till 75%,
så det är
maximalt. Men kan du berätta om så här, en genomsnittlig eller en median kund? För det är alltid så här roligt att jämföra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men exakt. Jag tror en genomsnittskund hos oss, när vi från början lanserade, så hade vi bara upp till 65% belåningsgrad. Mm. Och sen har vi då lyckats lansera upp till 75, och vi vill ju till syvende och sist kunna hjälpa alla, så vårt mål är att kunna erbjuda ända upp till 85. Men den begränsningen gör att vi kanske inte når de där första gångsköparna, de yngsta och de som då belånar sig högst. Men vi har en normal kund hos oss, eller en liksom mediankund, är väl i 50-årsåldern hos oss, så lite äldre, bor, kundbasen är rätt spridd över hela landet. Och sen så då, om man säger antal kunder, sen är då volymen viktad mot storstäderna såklart, för att bolagen är ju större i storstäderna. Har i snitt 2 miljoner i lån, tror jag, där omkring någonting.
På ett hus som är värt ish.
På ett hus, boende. Ja, som är värt kanske 3-4 skulle jag säga. Fyra snarare, ja, precis. Jag tror att snittbelåningsgrad ligger på 50, drygt 50% liksom i stocken.
Vet du vad den är typ i Sverige?
Nej,
för att jag tycker såna är liksom lite svåra att hitta ibland, alltså den typen av data. Också,
och ändå det låter som ett billigt boende på något vis i en storstad eller i en stad.
Ja, men exakt. Jo, det är det. De största lånen vi har i Stockholm är ju såklart dubbelt så stora som det är med andra. Liksom.
Ja. Mm.
Alltså det är ju verkligen ett snitt.
Nu var det medel.
Alltså för jag vet att till exempel nu blev det lite datanörderi här. Men Finansinspektionen släpper ju en gång om året, va? En sån här rapport, så här, läget på bolånemarknaden. Så att detta är ju, denna släpptes ju i april 2022. Så då är det siffror för 2021. Och då tror jag att de sa att, för att det de pratar hela tiden är nya bolån.
Mm.
Jag vet inte, för att det är förmodligen det de mäter eller som är enklast att mäta. För ni rapporterar.
Ja, exakt.
För då sa de att vid nyköp så var den genomsnittliga belåningsgraden 70%.
Mm.
Vilket, jag vet inte, är det högt eller är det lågt? Alltså...
Ja, det är väl... Om man ska säga det i ljuset av att var det 2021, ja, bostadspriserna hade ju liksom
pikat.
Ja, just då pikade de ju.
Ja.
Just precis då. Så att man lånar, ja, nej, det är väl inte, jag vet inte om det är historiskt så högt, men de belåningsgraderna går ju upp nu då, när faktiskt bostadspriserna har kommit ner ju 15% sen dess.
Ja.
Och hur vill
de... Ja, precis, för att jag tror jag såg någon så här att det var 13% nedgång under 2022 på bostadspriserna.
Exakt,
men alltså jag tyckte det lät lite.
Alltså, ja, det är väl väldigt lokalt också vad det har liksom blivit mest, och även bostadsrätter mot villor.
Ja.
Villorna, de hade ju mest ökning under corona och sådär, för då ville ju alla flytta till hus eller till större lägenheter för man ska jobba hemma. Och de har väl också då, för jag tror man kan väl säga att vi har gått tillbaka nu kanske till en prisnivå som vi var ganska precis innan coronan kom. Liksom. Ja. Så det är som vi har skurit av liksom coronatoppen på priserna. Och man kan väl hoppas att vi landar här och att det planar ut nu. Liksom. Ska jag säga. Men det är nu precis, det är 13-15% liksom, i snitt. Sådär.
Ja, för att jag vet att vi hade på Patreon, så hade vi en sån här bostadsanalytiker, hans tes... Som fortfarande, hans scenario håller ju fortfarande. Det var ju typ att vi skulle ner typ -20%. Och så var hans grundantagande, han sa så att man kan ju bara göra gissningar. Liksom, ju längre i framtiden man gör gissning, desto mer osäker blir den. Men då sa han, det hade vi i augusti. Och då sa han så här, men mitt huvudscenario de kommande 12 månaderna, augusti 2022 till augusti 2023, var ungefär 20% ner. Mm.
Yeah.
Och han sa räntestabilisering under 2023. Kanske till och med räntesänkning slutet av 2023. Och sen så tror jag att FI's worst case, för de gjorde också i de här scenariot, det var väl första gången de hade gjort så här ganska aggressivt scenario, då skrev de ju så här minus, om energipriserna är höga, räntan ökar, men då hade de så här, energipriserna dubblas och räntan ökar med 0,5%. Då kommer, om båda de inträffar, då kommer bostadspriserna gå ner med 25-30%. Nu har ju energipriserna hyfsat, alltså nu februari,
det är inte billigt, men det är inte november.
Nej, det är inte. 5 kronor kilowattimmen.
Ja, men så här, vi betalade 18 000 elräkning i november. Ja. Så att, ja, så att,
och så hade man hela december, januari, februari. Och januari, februari är kallt här liksom.
Ja, exakt.
Ja, precis. Ja, nej, men då hade det minus. Så att jag skulle säga någonstans med minus 20, minus 30 procent. Mm. Men sitter ni så här? Sitter ni liksom så här på kontoret och gör så här prognoser och sånt, eller ni är ganska så här, återigen, neutrala?
Vi är ju rätt neutrala i det, så är vi strukturerade så att kreditrisken också, vi har ju en väldigt transparent modell liksom. Vi har investerat för mycket mer betalt mot att de tar liksom kreditrisken ifall något skulle hända, så att rent så är vi neutrala, men vi är ju ändå väldigt måna om att det inte ska ske någonting, såklart. Ja. Och egentligen, när man pratar värdet på huset, så är det ju, man brukar prata om the risk of default och sen the loss given default. Alltså risken är ju snarare ens återbetalningsförmåga. Risken att du faktiskt inte lyckas betala, att din lön inte räcker och att du helt enkelt defaultar på ditt bolån. Mm. Och sen då, okej, givet att det händer, vad är risken att du inte
får tillbaka värdet och du som har investerat?
Ja, men exakt. Och att du som kund då inte kan sälja ditt hus och betala tillbaka hela bolånet, utan att det finns en restskuld liksom. Så det är ju klart att det är ju någonting man absolut vill mitigera risken att det händer. Men jag tror framförallt det vi jobbar väldigt aktivt med, det är ju att minska liksom the risk of default. Alltså risken att kunder inte ska kunna betala liksom. Ja. För att man vill ju verkligen, det är så dåligt för alla när en kund inte klarar att betala liksom sin ränta. Ja. Ingen vill ju skicka någon till kronofogden. Det är liksom sista man vill göra. Liksom.
Mm. Har ni fått göra det?
Nej, faktiskt inte ännu. Nu börjar man ju se liksom att kunder blir oroliga. Och, liksom, och det är ju elpriserna och det är allt sånt. Liksom. Mm. Så att, men faktiskt, peppa så har vi väldigt
duktiga. Men hur ser ni att de blir oroliga?
Ja, men de ringer in till oss ofta och... Ja. Och nu efter att Finansinspektionen lite slarvigt uttryckte att det är bara att ringa banken om du vill amorteringsfritt, så blev vi närringda.
Bara, thank you.
Exakt, den dagen när det bara gick telefonen varm, folk som ringde in och ville liksom pausa sin amortering.
Yeah.
Och det är ju liksom, det är ett bra, väldigt kortsiktigt sätt att rädda kassaflödet.
Men det löser ju inget problem.
Nej, exakt. Det är inte en långsiktig lösning. Utan,
ja. Men då blir det lite nörderi här. Och vi ska prata om det där, för du pratar som investerare, alltså det här med pensionsfonderna, hur det funkar på andra sidan.
Ja, absolut.
Men här är fakta från den här Nordeas Outlook. För jag läste den och tyckte det här var spännande grejer. Då skrev de så här: ränteutgifterna för hushåll ökar från 4% 2021 till 9% i mitten av 2023, så vi kommer betala dubbelt så mycket ränta. Mm. Reala disponibla inkomster minskade med 1% under 2022 och kommer minska med 2% 2023. Så inte bara att vi kommer betala mer, vi kommer få mindre liksom pengar att röra oss med. Jag såg något resebolag som jag tror, eller någon Axfood eller någon sån här som i någon quarter call, tror de sa ut att den genomsnittliga svensken kommer ha 50 000 mindre att röra sig med under 2023 jämfört med 2021. Och sen här, hushållens egna finansiella sparande var negativt under 2022. Den finansiella förmögenheten utnyttjades för att upprätthålla konsumtion. Mm. Det var liksom intressant.
Nej, det är...
Men, och här, och detta, så här, detta tänkte jag inte på, så skriver hon så här: i år förväntas benägenheten att spara och amortera öka, så att vi har höga förväntningar om att sparandet kommer öka under 2023, för att när värdet på huset minskar så upplever, och de här kostnaderna ökar, så upplever liksom hushållen en ekonomisk stress, och då drar man ner på konsumtion och då kommer man dra ner och särskilt öka så buffertar, för man tycker att det är en osäker period. Och då såg de liksom sen i nästa så här, ja, men det kommer bli jobbigt för tjänsteföretag, restauranger, alltså den typen
av... Man går inte ut och äter.
Nej, för det är där vi kommer att dra ner. Liksom. Och så såg de också så här kraftigt minskat bostadsbyggande.
Ja.
Liksom. Så att,
ja, det låter ju vettigt det de
säger. Ja, men exakt, det känns som man sitter
ja, man skulle som kunna, det skulle kunna vara så.
Ja. 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 Ja, det låter rimligt.
Att, ja,
men ser du, det är ju klokt också som såklart att när bolåneräntorna går upp så liksom att betala av bolånen och kanske framförallt, eller absolut i första hand betala av en eventuella blankolån, bilån, sånt som ju stiger ännu mer ränta och faktiskt kan bli riktigt giftiga liksom i plånboken, de ska man ju foka på att bli av med.
Ja.
Och sen ha en buffert och liksom amortera såklart, men det är också viktigt att ha den här likvida bufferten, för amortera du på ditt bolån, det är inte säkert att du kan liksom frigöra de pengarna så snabbt som du behöver ifall värmepannan skulle paja eller du behöver köpa en ny bil eller någonting. Så det är ändå viktigt att ha en likvid buffert också.
Mm.
Men sen i nästa steg liksom betala tillbaka så mycket man kan av bolånen som blir dyrare hela tiden.
Mm. Men du, jag tänkte också på det där som du sa, att ni blev nerringda när det stod i media. Så du bara ringa till banken.
Mm.
Det är väl egentligen bara två fall. Det är så här, arbetslöshet eller långtidssjukdom som man kan pausa amorteringen.
Ja, exakt.
I andra fall. Eller nu?
Nej, oavsett när.
Ja, men egentligen är det är ju det vi har fått liksom som riktlinjer från början. Att det ska vara, liksom, då kan man pausa det. Men sen då har vi ju liksom begärt utifrån Finansinspektionen tydlighet i när liksom, hur ska vi förhålla oss till det? Hur generösa ska vi kunna vara?
Mm.
Och då när de sa det lite slarvigt som vi tyckte, att utan att ha gett oss som bolånegivare riktlinjer, så säger de det.
Mm.
Och sen så då förtydligar de det på sin hemsida ytterligare och säger att en särskild orsak som kan föranleda att man ska pausa den kan vara drastiskt förhöjda kostnader, till exempel elkostnader. Mm. Mm. Så det skriver de också, utan att ge någon mer detalj i det. Så sen är det upp till oss att avgöra liksom hur mycket bevis behöver vi från kunden för att det faktiskt är att de har liksom förhöjda kostnader.
Jag ska gifta mig och sen ska jag på bröllopsresa. Så det är drastiskt förhöjda.
Men jag tänkte på det som du sa, att man behöver betala av vissa specifika lån till exempel och skaffa sig en buffert. Så det kan ju ändå ta rätt lång tid liksom, innan man är färdig. Liksom.
Mm.
Om du förstår mig. Alltså, det kan ju ta flera år. Liksom.
Men det är ju ganska... Ja, förlåt, kör.
Nej, men så är det ju verkligen. Men där är, kan ju bolånet vara ett bra liksom vapen att bygga, att man kan liksom baka in ett billån man har till exempel i bolånet, låna upp lite på huset för att betala av sådana dyra lån. Liksom.
Mm.
Det kan vara en genväg till att bli av med.
Hur mycket flexibilitet har jag? Alltså, säg att jag har liksom mitt boende och så har jag belånat 50% en belåningsgrad, och så blir jag kund hos er och så man går igenom processen bla bla bla. Och sen vill jag säga, ja, men nu vill jag höja här till 55% belåningsgrad. Mm. Alltså ta ett sånt här tilläggslån. Mm. Hur lång tid tar det?
Alltså ta lånet, jag tror du skulle kunna få det utbetalt på en vecka kanske.
Ja. Och sen om jag vill amortera det liksom, så är det inga problem.
Nej, amortera det gör det enkelt med att upprätta liksom på mina sidor bara att du säger nu måste betala in det, och så amorterar lånet nedan efter.
Okay.
Så att amortera ner det går ju väldigt fort, och ta ett sånt går också fort. Men sen har vi ju policies att bolånet ska vara primärt till bostaden.
Så jag kan inte använda det som en checkkredit.
Nej, exakt. Inte.
Jag tänkte så här, men om jag säger 6 månader, alltså så här, jag skulle ta ett konkret exempel som jag tänkte och som jag inte har gjort, för vi är ju fortfarande lite bundet hos Swedbank. Men då tänkte jag så här, jag ska ju betala typ 200 000 i skatt i november, 12 november.
Mm.
Och då tänkte jag så här, men då kunde jag ju tagit de 200 000 och amorterat dem på mitt bolån, och sen plockar jag ut dem den 1 november igen för att betala skatten.
Mm.
Hade det gått hos er?
Det vågar jag inte svara på. Det får fråga vår kreditchef.
Okay.
Men det är ju liksom inte det är ju liksom ett ekonomiskt beslut som är smart, så att säga, egentligen. För att det var
alltid med att höra.
Nej, men precis, det optimerar ju precis kostnaden, eller optimerar besparingen.
För försök inte investera dem på 11 månader, och då står de ju på ett sparkonto.
Ja,
nu har ju såhär, det ska man ju säga såhär, att alltså skattekontot som vi har hos Skatteverket är ju många gånger mer lönsamt än att ha pengarna på bankerna. Mm. Och då ska man ju dessutom veta att pengarna på Skatteverket är ju helt riskfria.
Ja,
där är ju liksom inte ens den här gränsen på 1 miljon kronor.
Man kan sätta in mycket. Men ja. Vad menar de att det är, vad har de för någon?
Ja, de har ju ränta nu. De höjde nu 1 februari. Höjde de. Nu minns jag inte vad det är. Jag vet att vi hade en diskussion. För att jag tror att jag med räntan. Är det inte så att räntan på skattekontot är skattefri?
Ja,
jag tror att det är, alltså, du vet, alltså, det, är det, så, det är helt sånt bizarrt.
Vad betyder det? Vad betyder det att det är skattefri? Att
man, du betalar inte skatt. Du betalar inte skatt på vinsten, på pengarna du tjänar av att ha pengarna på skatt. Jag tror det. Alltså,
det här kan vara ett scoop.
Det är så här, ibland, alltså, så jag tänker så här, ibland får staten till det. Alltså så här, Skatteverket, liksom, är så här, skattekontot, ibland så här AP7 Sofa. Alltså,
de gör bra grejer ibland.
Ibland så känner man ändå så här, fan, mina skattepengar går till bra grejer. Mm. Liksom.
Mm, precis.
Men jag tänker också så här, med, alltså så här, när vi pratar om det här med risk, så var det också i den här rapporten 30% av nya låntagare med 4,5 i skuldkvot. Och det är väl att man lånat 4,5 gånger sin årliga inkomst innan skatt.
Precis, ja. Innan skatt.
Ja. Och då säger de så här, 30% av nya låntagare klarar inte en ränta på 7%. Och sen säger de så här, cirka 11%... 30% av nya låntagare med 4,5 i skuldkvot klarar inte en ränta på 7%. Och cirka 11% av alla nya låntagare klarar inte en ränta på 7%. Ser ni liksom, alltså så här, när man läser såna här grejer, så här, går det i linje ungefär med det som din känsla?
Ja, exakt. Jag skulle säga det är nog den känslan vi har också.
För att jag ibland när man läser så här, Svea Ekonomi gjorde någon sån undersökning för länge sedan, så här, ja, men 30% av Sveriges befolkning klarar inte en oförutsedd utgift på 5000 spänn. Och så tänker jag ändå så här, 30% av Sveriges befolkning, alltså det är ganska mycket.
Mm. Mm.
Men då är det liksom att det är så här, att det är så snedfördelat, att de kommer liksom aldrig till er, eller det är de som hyr, eller det, alltså förstår du?
Ja,
alltså,
precis.
Har ni den liksom att alla pratar om att svenskarna är så räntekänsliga?
Mm.
Hur liksom förhåller ni er
till det? Vi har ju mindre insyn i liksom i våra kunders helhetsekonomi. Eftersom vi har bara bolånet i regel. Så vi har liksom mindre insyn egentligen i den fulla risken en kund har och vad kunder har för buffertar. Liksom. Men jag skulle säga att det låter nu, om vi gör liksom, om vi gör stresstest av vår portfölj, så skulle jag tro att vi ligger också i liksom linje med hela marknaden. Och det handlar om precis att deras månadsinkomst inte täcker att betala då levnadskostnader och allting, så plus räntan på 7% liksom, som man får ta då sparkapitalet som man då hoppas de har.
För att när man kollar nu här på den här FI-rapporten, så då, detta är återigen för 2021. Så nu säger jag liksom så här bara lite data, så får ni säga så här, låter detta rimligt? Du får vara med här, Karu.
Mm.
Men då tittar man på att den totala lånebördan som ett genomsnittligt hushåll, alltså en ny låntagare, alltså de som köpte ett boende 2021, då lånade de i genomsnitt då 2,8 miljoner och hade ett marknadsvärde på 4 miljoner. Mm. Så man köpte något för 4, lånade 2,8.
Det är de 70% belåningsgraden då, var typ.
Ja, ish. Någonting. Och de har en disponibel inkomst, då gissar vi då att det är på hushållet och innan skatt på 51 000 kronor.
Yeah.
Mm.
Och det ska jag säga så här, det är ganska, alltså i min värld så är det så här, det var ganska lågt.
Mm.
Alltså det är inte 51
000. Men detta alltså är en medel...
Är innan,
ja, men det, alltså disponibel inkomst, nu blir det snillan spekulera här, men disponibel inkomst det är ju...
Ja, det är ju 600 om året.
På hushållet.
Ja, exakt.
Så men vad sa du, innan skatt?
Ja, innan skatt.
Ja, det är ganska hushållet.
Lågt, ja. 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 Ja, i hushållet.
Så man tänker att det kanske ändå är 2.
Mm.
Ja, men precis. Och annars, jag tror att median och genomsnittslär, det ligger på typ 33, var det något sånt.
Mm.
Så att, ja, det kan stämma, och så är det att alla jobbar inte heltid, och så är det alla låginkomsttagare. Ja. Ja, men så.
Exakt, jo, men det kan ju stämma. Det, ja.
Och sen så, om man delade upp detta, så vilken åldersgrupp har mest, skulle ni säga? 18-30, 31-50, 51-65 som lånar mest.
Eller som lånar mest.
Ja.
Mm.
Som lånar mest.
Ja, det blir lite förhör här.
Ja, men exakt.
Det är en sån äldre
som lånar mest
grupp.
Ja, så här. Nu är det återigen, det är bara nya låntagare.
Ja, just det. Men det är säkert några sådana. Vad sa du i den gruppen som var lite äldre?
Över 65 eller 51-65.
Jag tror nästan det är vi.
Ja.
Lite här i mitten.
Ja, alltså det är lite roligt, för det jag tänker också, vi som är 40 år, alltså det känns som när man blir 40-45, då har man liksom dratt livets nitlott. Man har liksom ingen tid för sig själv, liksom, man har små barn, man har liksom ett högt belånat boende, man sliter för man är så här mitt i karriären. Så att jag har någon tillförsikt att de som är äldre säger så här, det blir bara bättre här.
Ja, men det blir bättre, men jag stod på människor, två stycken som var ett par som hade en bebis och de var båda föräldralediga och de hade ett oerhört billigt boende på så, typ så 20 kvadrat och de skulle få en bebis till. Jag bara, och de var på väg mot liksom att bli ekonomiskt oberoende, och tänkte så, det där var nog riktigt bra planerat. Ja. Liksom. För båda kunde vara föräldralediga. Ja. Så de är i alla fall inte enligt mallen här.
Nej, exakt. Nej,
de har verkligen liksom avvikelser, och det är ändå rätt skönt att veta.
Ja, men det är så här, nej, Caroline, de är den där punkten i grafen man stryker. Ja, för att
en anomali.
För att den passar.
Ja, men jag tyckte det kändes så skönt att veta att det finns liksom avvikare, kan man väl säga.
Mm.
Men då kan ni få lite data här. 31-50, då har man lånat i sammanboende, pratar jag om då, alltså hushåll med två personer.
Mm.
Då lånar man 3,6 miljoner på ett hus som är värt 5. Okay. Ish. Och återigen, då tänker jag ändå, det är ganska mycket, 3,6 miljoner i lån.
Det är
med 4% ränta på det. Alltså det är ganska mycket, och den disponibla inkomsten är 55. Liksom 55 000 på det där.
Men detta var ju från april 2022. Ja,
ja, så detta gäller för 2021.
Ja,
dessutom.
Exakt. Det ska bli intressant att se när den kommer nu i april.
Jag tror 24 mars.
Ja, okay.
Alltså det är sjukt att man så här bara, nej, men då kommer så här, du vet, så här kalender.
Ja, exakt.
För nästa semester bara.
Ja,
ja, exakt.
Har du sett eller? Nej, jag är inte så. 18-30-åringar lånade ensam, om man är ensam då. Då lånar man 1,6 miljoner och köper någonting för 2 miljoner. Och jag tror att det var så här jättehög andel av nya eller unga låntagare som hade medlåntagare.
Mm.
Så att det är typ jättemånga föräldrar.
Ja.
Jag gissar att det är också,
ja, det ser man väldigt ofta. Ja, precis, ja. Så det.
Och ja, men då kan vi hålla där. Men då är det
och
lite,
vad hade de för lön då, de i
18-20? Ensamstående 27.
Just det.
27 000 innan skatt. Ja, men det låter väl, alltså, såhär, ja, när man tittar så här, it makes sense. Liksom, ensamstående 31-50-åring 34 000 i disponibel inkomst. Sammanboende 40-åringar 64 000 i disponibel inkomst. Och där blir de här siffrorna nedbrutet på 51 000 på den disponibla inkomsten. Mm. Så att, ja.
Yeah.
Ja, men så här, lite precis, att jämföra. Lite,
Ja, men det är det jag tror, just att komma tillbaka till det där, att alla liksom bolånekunder, alla de här olika generationernas bolånekunder har ju en helt olika syn på vad en vanlig ränta är.
Ja.
Och hur stor del bostadskostnaden ska vara av disponibel inkomsten. Liksom.
Mm.
Just det att jag är van vid då, sen jag tog mitt första bolån, att den är liksom bara väldigt, väldigt liten del.
Ja.
Och nu måste man liksom verkligen
omkalibrera. Ja,
och det gjorde vi nu. Jag köpte faktiskt precis lägenhet med min flickvän, och då liksom byggde vi vår egen Excel-kalkyl som man gör alltid.
Ja, visst.
Titta i grafer, sen vad händer om den tar 50% av disponibla inkomst? Liksom.
Ja.
Ja, men det är klart. Vad skulle vi skära ner på? Liksom, det här och det här. Vi bor ju i stan, så vi har ingen bil. Och vi har liksom väldigt rörliga små omkostnader. Så att, det funkar ju. Liksom.
Ja. Och sen, vet du vad det roliga är? Liksom det, här, sorry idag, men här har ju du dratt nitlotten. För att så här, hade man jobbat på bank, då får man sådana sjuka personalrabatter.
Exakt.
Men eftersom Dag driver liksom bolaget, och detta är så här, då får att låna då av sitt eget bolag, det är förbjudet.
Mm.
Så att ni får inte ens låna av, du får inte vara kund på hypoteket.
Inte ens, och vi vill göra det till liksom de räntorna vi ger alla kunder. Alltså exakt samma villkor som alla kunder. Nej, det verkar som de har missat den paragrafen i lagstiftningen. Så, ja. Att vi,
så det var till inte ens dina släktingar får inte heller låna och folk i styrelsen får inte låna. Och inte...
Nej, inte deras släktingar heller på den delen. Så det är liksom så en närstående krets. I regel får man inte låna av sitt eget aktiebolag och vi faller in under den lagen. Så, att,
jag
får gå till en
storbankkollega.
Ja, får gå med mössan i hand, bokstavligen, kommer jag tillbaka.
Då kommer jag fråga så här, berättar man för handläggaren då så här, jag är vd på hypoteket? Eller jag
liksom man säger, alltså, hypoteket från förvaltning, så de får inte koppla det till. Nej, man kommer tillbaka där. Men hur många tusen bolån kunde ha med den här gången? Vi ska förhandla. Det har jag.
Men vi skulle prata om det.
Ja, men så här lite kort förhandling. För jag tror på er hemsida så har ni någon sån här blaffa som är så här, aldrig mer ränteförhandling. Och sen var jag faktiskt inne på någon annan så här, googlade någon annan så här bank, och då var det också många så här förhandlingsfritt bolån. Att det, nu verkar det vara a thing, liksom en grej att det ska vara så här förhandlingsfritt. Så här, finns det ens möjlighet? Och hur säger jag, finns det inte möjlighet att förhandla för att det är same, men om du skulle göra en spaning?
Jo, men det, när vi lanserade 2018 så var vi kanske, alltså, då var vi kanske säg 3-4 stycken av totalt kanske 6-7 bolånivåer, 8 liksom, som vi då ser som är större än oss, som hade den här transparenta prissättningen, och det har liksom blivit lite en standard för den, och det är liksom belåningsgrad och storleken på lånet är de två tydligaste parametrarna, och sen om aktören erbjuder andra tjänster typ pension och sånt så brukar du kunna klicka i det och så får du lite extra rabatt för det ju. Men det har liksom blivit en standard som mer och mer även de mindre bankerna har anammat. Liksom. Så inte bara vi utmanar, utan även de mindre bankerna. Och SBAB gick ju faktiskt i bräschen för just den strukturen.
Ja, för där kan du inte heller.
Nej, de har ju väldigt, väldigt lik vår modell. Liksom. Och det finns ju ett stort värde i att man har samma modell. Så du kan ha SBAB-sida och vår sida, och så drar du i rattarna och så säger du, här kan jag få det, här kan jag få det. Enkelt, det kan jag jämföra. Liksom. Så att det är väldigt glädjande att se att över de här åren så har det faktiskt gått mot att fler erbjuder, du kan se räntan direkt på hemsidan genom att dra i vissa liksom parametrar. Men sen hos de liksom stora 4 kan man säga, och några av dem, någon till, så är det fortfarande traditionellt. De har en listränta på hemsidan som nu är då, jag vet inte, kan det vara 4,5 eller 4,6. Och sen så vet man egentligen först månaden efter, för de publicerar varje månad sina snitträntor. Mm. Så då vet man först månaden efter, okej, vad gav de i snitt till sina kunder? Ja, men då kanske de gav 3,6. Ja, men då vet man 100 punkter rabatt, det är liksom det de i snitt har gett till en kund. Och så får man försöka pussla där för att förstå ungefär vad jag kan få. Och liksom så här, men är jag snittkund eller sparar jag mer? Eller kan jag lägga? Mm. Och det är det där som blir så...
Det blir lite svårt.
Slaskigt. Jättesvårt. Ja. Och det är så det alltid har varit. Och det är just det vi vill motverka liksom med.
Men när de skriver då förhandlingsfritt så vill de få det till att det är en bra grej.
Jaja.
Men jag känner ju så att jag bara, jaha, kan man inte ens liksom få rabatt eller någonting?
Rabatten
eller,
är det då?
Ja, men det vet ju fan inte jag. Jag känner ju det som att, du vet, när man ska köpa något
man blir på Blocket. Alltid lurad.
Man blir alltid lurad när man ska köpa något på Blocket och det står så att de har liksom redan
färdigförhandlat
pris. Jag bara, ja, fast jag var inte med.
Jag var inte med på det mötet.
Nej,
men då kan du ju bara jämföra med färdigförhandlade hos banken.
Ja.
Så då får man ju liksom förhandlade hos banken, och det är liksom klart att man, det blir ju också, det sätter ju press på storbankerna, för att du går ju in just någon som har väldigt transparent prissättning och sen använder du det i förhandling. Om du nu vill vara kvar som storbank, vilket jag inte begriper varför man skulle. Det är lika bra att gå till den som har den transparenta prissättningen. Ja. För det är också den viktiga skillnaden också, är ju att de där 100 punkterna du får i rabatt, om en storbank ger motsvarande ränta som vi, så är det ju under en begränsad tid.
Ja.
Så du får ju en ränterabatt. Om inte du hänger med där, ofta binder de den på liksom 12 månader eller kanske till och med ännu kortare. Om inte du är med och liksom omförhandlar en gång om året då, Så jag går upp listräntan.
Ja. Ja. Det där är ett tips för dig som lyssnar eller tittar så här. Och om du är på en sån här, kolla det. Ja. För jag upptäckte ju det också, så då hade det ju gått någon månad. Mm. Och så blev man ju så här förbannad. Och nu verkar
Och så har din personliga bankman kanske slutat.
Exakt. Och det värsta var ju ändå så här, vi var ju till och med så här, vi har ju tyvärr Swedbank. Och vi ska vara så här premiumkunder som jag betalar för. Mm. Och det var specifikt för att jag skulle ha en person att mejla. Det är så det funkar i alla andra områden i mitt liv. Liksom så här jurister eller så här, jag vill ha en person mejla. Och nu har människan inte svarat. Nej. Så nu har vi haft liksom så här sen november den jävla högre räntan. Ah. Man blir bara förbannad.
Se, liksom. Ja, men man kan ju se, och jag tror det är där vi liksom, alltså jag kan ju se värdet i att ha en typ av bank för personer som har en speciell situation.
Ja.
Men då måste man få det där personliga bemötandet. Du måste ha en motpart som verkligen känner dig och kan hitta ett upplägg som passar dig. Och allting.
Man vill
och
liksom ha ett mobilnummer.
Ja, men exakt.
Liksom, det.
Om man ska betala det där extra så ska du ha ett mobilnummer.
Ja.
Annars, som då är för majoriteten som bara vill ha ett enkelt bolån, det dras varje månad, du vet exakt vad du betalar.
Ja.
Så är det ju liksom en digital aktör som...
Ja, men det är precis. Där ett tips som jag tror, detta är lite roligt för jag vet inte om, för ni har Sharon som jag skriver på er blogg och sånt. Och det var ju roligt för att hon har ju också kommit fram till samma grej som jag kom fram till av misstag. För att vid något tillfälle där så var jag på väg så skulle vi byta. Vi flyttade bolånet och då kunde vi inte flytta till er för då låg ni på 65% och vi låg på 72% eller vad det var. Men då var det ju liksom roligt, för då skulle jag flytta till Avanza har jag för mig. Jag tror det var Avanza. Skitsamma. Men då sa i alla fall den andra aktören till mig, ja men du behöver ta ett amorteringsunderlag. För att vi måste se liksom hur reglerna är för just ditt boende och er situation. Och då mejlade jag till Swedbank att jag skulle få det här amorteringsunderlaget.
Mm.
Och det roliga var att då ringde banken och sa så här, hej, vi ser att du har begärt ut ett amorteringsunderlag så att vi förstår att du är på väg att flytta.
Ja, exakt.
Liksom, och då insåg man så här, jag har triggat Swedbanks client recovery process och deras avdelning. Så nu ringer de ju för att det är liksom billigare att behålla en kund än att flytta då. Och det sjuka var så här, då fick jag så här bizarrt under deras listränta, för de matchade ju det jag skulle fått hos den andra aktören.
Mm.
Och det var ju liksom så här, ja men det var ju på era nivåer.
Mm. Liksom. Ja men exakt, och det är ju liksom, ja jag tycker det, alltså att vakna då när kunden hotar om att lämna en.
Ja. Ja, precis.
Det är inte proffsigt alltså, jag tycker det är...
Det hade funkat bra i en vanlig relation.
Nej,
nu vill jag skilja. Men vi kan gå på dejt nu.
Ja, exakt.
Men det är otroligt osexigt, eller vad man ska kalla
relationen
med banken.
Nej, men verkligen. Det är så. Jag tycker det är förkastligt att de vaknar först då. Liksom. Och då har du legat på listränta jättelänge.
Ja.
Och liksom betalt alldeles för mycket, alldeles för länge. Och sen helt plötsligt, nu vaknar vi, nu ska vi hjälpa dig. Liksom. Så det där med amorteringsunderlaget har ju varit ett jätteproblem. Alltså dels såklart vi som ny aktör och liten och som vill verkligen erbjuda kunder en transparent, tydlig modell. Vi lider ju jättemycket av att storbankerna då liksom internt såhär, matchar hypoteket, liksom, så behåller vi kunden. Det blir ju liksom väldigt dyrt för oss. Men vi bidrar ju till att de får lägre räntor i sin bank, så vi bidrar till konkurrensen, vilket ju är liksom the higher purpose på något sätt. Det anledningen till att vi startar bolånegruppen och startar liksom hela den här rörelsen. Men vi vill ju såklart ha kunden till oss. Men det är också bara liksom, alltså bara friktionen i att du ska behöva ringa din bolånegivare eller gå in på internetbanken och beställa den här pdf-en och det tar 2 veckor att få den. Och liksom, alltså det är såna hinder att bara flytta sitt bolån.
Ja.
Att den ska vara det formatet och den ska finnas i pdf. Den behöver inte göra det, men bankerna säger ju att det är enda sättet vi kan göra det och det tar 2 veckor att ta fram det.
För att det ska vara lätt för dem att hantera.
Ja. Exakt.
Och inte för kundens skull.
Nej, inte för kundens skull och för att de ska då hinna få en ping och ringa upp kunden.
Ja, ja.
Så det är ju tyvärr en failure ur konkurrenssynpunkt och det tror jag liksom alla egentligen förstår och håller med om, inklusive Finansinspektionen, att det har konkurrenshämmande effekt. Att man måste lyfta med sin information och jag vet att Finansinspektionen kollar på det.
Ja, för att det där känns ju som så att det borde ju ni fixa liksom, utan att jag behöver vara inblandad.
Ja, ja, exakt. Det ska ju bara gå om inte annat, alltså som PSD2, alltså du ska bara säga jag ger rätt till hypoteket och hämtar min amorteringsinformation.
Ja.
Precis som vi hämtar dina lösenuppgifter när vi ska lösa lånet.
Ja.
Det är ju no-brainer att det ska vara så.
Och det där, tror jag liksom... är vi tillbaka där vi började. Så här, med bankerna och inget incitament och gamla system och liksom sådant. Jag tänker vi ska runda av här alldeles strax. Ett tips som jag brukar ge ibland, jag vet inte om du kanske inte vill höra detta som aktör, men så här, det är väldigt svårt ofta att få lån när man är över 60-65 som pensionär. Så då har jag ibland sagt så här, ja men du vet, passa på att ta ut lånet när du kan. Alltså när du är 55 eller 50 eller ish, sådär. Hur ser det ut om man är äldre? Liksom, hur ser jag, när ska man göra en sån här grej?
Alltså det är ju klart, vi försöker också vrida och vända på det, hur vi kan... Alltså våra kreditmodeller ser rätt mycket ut som bankernas i det här, att vi gör en sån här kvarlevapanalys som är framåtblickande och långsiktigt framåtblickande, att du ska klara de här liksom återbetalnings... att du ska klara att alltså betala lånet egentligen löpande. Och där finns ju en balansgång mellan ett ansvar för oss att säkerställa att du inte tar på dig för mycket skuld som du inte klarar, men liksom det finns ju också att det har ju blivit för just den kategorin liksom personer i den åldern, så känner de ju att i och med att deras inkomst kommer att gå ner, men de vet att jag kommer att klara det här, så blir de ju ofta liksom orättvist behandlade. Och jag liksom vågar inte säga att vi är liksom mycket bättre än bankerna på att hantera dem, men vi jobbar väldigt, väldigt aktivt med att göra en individuell bedömning för dem. Att faktiskt inte bara schablonmässigt så här, men nu går jag i pension om 3 år, då reducerar vi 30%. Man kan börja där och säga, funkar det? Nej, funkar inte det? Då pratar vi med dig.
Men när går den där brytgräns? Alltså så här, när är det tufft att ta ett nytt bolån? Är det vid 60?
Eller? Jag tror det är i regel, och så tror jag det är hos de flesta aktörer, där börjar bolånegivaren då titta på liksom beyond pensionsåldern.
Ja.
Och då liksom straffar det din inkomst. Men som sagt, vi gör vi kan för en individuell bedömning.
Liksom. Men är det också så att det skiljer på liksom lön eller att det är pension, eller man kollar bara på beloppen? Alltså så att om jag har en lön på 50 000 och sen kommer jag ut i pension med 50 000, är det same då?
Ja, det skulle jag säga. Det är same om du kan visa liksom att min pension kommer att bli 50 000.
Ja,
så är det ju. Och sen är det då, hur långsiktig är den pensionen? Är det liksom första 5 åren bara, eller är det liksom livsvarigt, eller hur långt är det? Det får man också ta i beaktande. Men absolut, pension är ju lika bra inkomst som en lön.
Ja. Men det är också en sån här grej bra som jag har tänkt på att man ska tänka. För det är svårt att komma säga, när 63, detta skulle gjort när jag var 55.
Ja men exakt, och det är ju liksom, det är ju väldigt olyckligt. Och till exempel en sån grej som vi just nu sitter och kollar på, det är ju liksom att man vill bli mycket, mycket smartare på att förstå egentligen individuella kundens... konsumtionsmönster och kostnad också, inte bara liksom lönen får vi in liksom individuellt vad du har, men sen så applicerar man i regel en schablon, så här, men en månad för en vuxen människa kostar 9000 kronor. Liksom någon i vår ålder kostar ju mycket, mycket mer i månaden än någon som är 60-65, och en pensionär mycket mindre. Så det jobbar vi mycket med nu, att se hur vi kan bli smartare på att förstå vad din faktiska kostnad är i månaden. Och på så sätt kan pensionärer liksom få en...
Precis, är man 40-ish, då är det så här, då är det nej.
Nej, exakt, då är det mycket kostnader.
Det ska vara. Men det var så roligt, vår dotter fyllde av när vi köpte basketboll. Jag var så här, jag visste inte att det fanns basketbollar som kostar 2000 spänn. liksom. Men det... Nu, jag tänker faktiskt, om det är okej för dig, att vi gör ett lite bonusavsnitt när vi pratar om liksom bolån från andra hållet, alltså utifrån pensionsfonder, och så tänker jag att vi rundar av detta avsnittet för den som är så här, nej men detta berör mig mer än att veta hur en pensionsfond köper ett hypotekslån.
Ja, men det låter bra.
Men doktor, då tänker jag att då kan vi så här, jag vet att alltså, så här, det här är så mycket mer vi hade kunnat prata om. Jag vet att ni har såna här gröna bolån, eller liksom att man kan få rabatt för energiförbättrande renovering, etc. Jag vet också att ni pratar ganska mycket om hållbarhet med det här med ESG, att ha social impact, vilket jag gillar jättemycket det du säger, så att okay, även om vi inte får kunden, ja men vi har hjälpt de här människor som inte ens är våra kunder att få en bättre ränta bara genom att vi är en konkurrenskraftig.
Ja, men exakt. Det där finns ju en väldigt stor hållbarhetsaspekt i det. Ofta tänker man ju bara på det gröna och det som vi också jobbar hårt med, som sagt, de gröna bolånen och gröna tilläggslånen. Men en effektiv modell i sig, struktur, som vi också kommer komma in på nu när vi börjar prata om hur vi lånar upp och sådär. Det är också, det bidrar till att bygga en hållbar ett hållbart finansiellt system som är liksom rigid. Så men, det jobbar vi väldigt mycket med.
Men om vi tittar på det från liksom så här, liksom kundfronthållet och inte så mycket backoffice. Är det någonting som du tänker så här, detta borde ni ha tagit upp, detta missade vi?
Ja, men precis. Det är ju det här med liksom, att vi... Det är viktigt när man jämför, och det är ju från kundhållet, inte bara för bolån utan just nu speciellt väldigt viktigt att man jämför alla produkter man köper liksom sida vid sida. Mm. Så om man tittar på just nu våra bolån, titta på dem i kombination med att var du sparar dina pengar.
Ja.
Alltså till exempel om du har ditt bolån hos en bank, så får du kanske nu en ränta på bolånet just nu, inte över tid skulle jag säga, men just nu en ränta som kan komma ner i våra nivåer. Men samtidigt bygger det på att du har dina pengar sparade där som du får liksom noll och ingenting för. Flytta då istället bolånet till en aktör som kan erbjuda en lika bra eller lite bättre bolåneränta, och flytta ditt sparkapital till en motsvarande aktör inom sparande. Och det finns ju fristående aktörer som liksom har tillstånd och insättningsgaranti och allting. Ja. Utifrån Froda är till exempel ett företag i Stockholm som faktiskt startade på samma inkubator som vi gjorde 2015. Ja. De ger nog, tror jag, 2,20 eller 2,50 ränta på ett konto som du kan plocka ut och sätta in hur du vill. Liksom.
Ja.
Så där får du dubbelt så hög ränta.
Nej, men jag kan ju säga så att jag brukar ju generellt vara väldigt negativ till när banken ställer sådana här sidokrav.
Mm.
Jag hade när de sa det till mig, så här, men vi vill att du har ditt sparande här. Jag bara, ja men det är absolut, jag flyttar samma dag det levererar samma tjänst som liksom Lysa eller Avanza eller Nordnet eller något sånt, så att det är fine.
Ja, exakt, när du gör det. Men, och det är viktigt att ta med sig att de får inte kräva att du köper en annan tjänst för att du ska få bolånet. Så de får inte basera att du faktiskt får bolånet på att du köper en annan tjänst. Sen får de då basera räntan, alltså prissättningen får de liksom flytta runt lite. Det är kanske kopplingsförbehåll att de får liksom bundla ihop det till ett paket, men de måste redovisa priset per produkt.
Ja.
Så det är liksom ett lagkrav i konsumentkreditlagen, att de måste redovisa priset på varje produkt du köper av dem, och de får inte basera det faktum huruvida du får lånet eller inte.
För det där var ju en massa snack om det för mig, så att de kopplade så här bolåneskydd-ish.
Mm.
Och så var det ju liksom så här, det var ju bara en livförsäkring där de hade förtur att de kunde ta ut pengarna till lån. Jag var så här,
så du är tvungen att ha den för för lånet.
Ja, precis.
Så får man inte göra.
Nej, exakt. Och det är skit. För då var jag så här, men köp livförsäkring hellre liksom separat.
Ja, exakt.
Så att du kan styra. Så att du kan styra och jämföra. Ja. Liksom.
Ja, men så det tror jag är viktigt, just det där, att man just som det är just nu, att man faktiskt tittar på alla produkterna. För att vi är i ett ränteläge där räntorna liksom rör sig hela tiden.
Ja.
Så att man måste liksom kolla både sparräntan som du aldrig har fått eller inte fått på länge, men nu får du faktiskt ränta på pengarna, och bolåneräntan. Och också som sagt det här att du säkerställer att du jämför räntan du kan få idag hos alla aktörer. Så att du inte jämför en ränta du har idag men som du fick för 2 månader sedan med den du kan få idag. Liksom.
Ja.
Det tror jag också är viktigt att ta med sig. Förhoppningsvis som sagt så planar räntan ut, och där kan man börja liksom, kan tiden liksom, man kan jämföra över tid igen. Liksom.
Ja. Ja men precis, ja men skitbra. Glömde du sista frågan som vi brukar alltid ställa till alla våra gäster, jag tror du fick den sist också, sämsta finansiella rådet eller sämsta rådet i finansbranschen?
Oj, den fick jag nog inte sist, den har jag inte jag brukar ju ställa mig skeptisk till det här rådet att binda bolånet på olika, eller jag säger, man ska vara observant på binda, om du binder lånet på olika löptider.
Ja.
Alltså om du har ett bolån på 1 miljon och du binder en del på 3 månader, en på 1 år, en på 3 år, en på 5 år. Det gör är att du tappar din, efter 3 månader, när du fortfarande har en del bunden på 5 år, men en del är rörlig så den kan du flytta. Eller du skulle kunna flytta den, men ingen annan bolånegivare kommer ta den delen. Nej. Utan du är fast hos din bank tills ditt långa lånedel har gått ut. Och då får du basically acceptera den räntan du får på den rörliga. Så att det blir, så det ska man tänka på när man liksom rekommenderas att göra det.
Men är inte nu, jag tror också så här, jag ska inte spika det i detta avsnittet, men jag börjar ju mer och mer luta åt att, liksom så här, att ibland är extremerna bättre. Mm. Att antingen så kör du all in rörligt och så tar den risken att ja, du kan kanske besöka Ångerns tempel, att du fick en kass hand, liksom så här, det som spelar poker, och du får den där kass, det där enda kortet som gjorde att du förlorade.
Mm.
Eller så binder man, och då ska man fan binda länge.
Ja, och den skulle jag säga är då tvärtom också, alltså då ett bra råd som jag skulle säga också.
Ja.
Och om du då väljer rörligt, bygg upp en buffert, alltså om du står mellan rörligt och fast, ta den skillnaden mellan rörliga och fasta, stoppa undan den på ett konto istället.
Ja.
Du har liksom bundit din egen ränta. Om den inte går upp över, då har du byggt en buffert som du kan, som är jättebra.
Ja, det är ett bra tips.
Men om den går upp över, så använder du en buffert för att liksom täcka upp för den, när den stiger över din liksom imaginära bundna, så att säga.
Ja.
Så det är ju, och den kan du då nu få ränta på också om du har den på ett konto. Eller?
Ja, exakt.
Så det är en idé.
Ja, men coolt.
Mm.
Du, Dag, tack så hemskt mycket.
Tack själv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.